Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Heter ditt bolag Meitner? Uttalas det rätt så?
Meitner.
Yes.
Jättebra. Du får hitta på någonting snabbt, för nu kör jag igång, Charlie.
Kör igång.
Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och det är jag som är Mattias, och på andra änden så har vi Charlie. Välkommen Charlie.
Tack så mycket. Vi är ju faktiskt på olika platser idag, så att jag sitter i Stockholm och du sitter i Sörmland.
Mm, det gör vi ju rätt ofta.
Det är rätt ofta, men vi tycker inte att det blir så jättestor skillnad för att vi är på olika platser. Förutom att det blir svårt att ta den där AV:n efteråt. Det har varit lite klent med AV för dig och mig det senaste året, får man säga, va?
Ja, men vi brukar också gå väldigt mycket på restaurang tillsammans. Ja, så vi drar på din tes där att när vi träffas, träffas vi, och då träffas vi rejält.
Ja, precis.
För att citera Edvard Blom.
Ja, precis. För att citera Edvard Blom. Precis.
Nej, men lite så. Så att det är ju så det blir. Men vi är ju också lite inspirerade. Jag menar, kan Alex och Sigge sitta på varsin sida Atlanten, så ska väl vi kunna sitta på varsin sida Mälaren.
Inga jämförelser i övrigt, tycker jag. Men vi är glada att vi kan få fortsätta göra detta, och är tacksamma för att vi får fortsätta babbla, du och jag.
Jag tycker ändå att det finns rätt mycket likheter. Vi är ju liksom två grabbar som poddar och har gjort det i flera år.
Jag tänkte för ett ögonblick att du skulle komma in på någon utveckling om vem av oss som var Alex och vem som var Sigge. Men det kanske...
Nej, där är vi ju inte. Liksom. Och det är en annan typ av podd. Men vi kan också flagga för den som tycker det är kul och lyssna bakåt lite grann. Så kan man ju gå in på avsnitt nummer 2. Alex var ju faktiskt vår första gäst i podden. Mm. Av just det skälet att vi har ju sett upp till honom. Och jag har jobbat med honom länge. Och så. Mm. Så att, men det var verkligen nära och en bra start för podden att ha Alex på plats.
Men du, på det temat, Mattias, vad lyssnar du själv på för poddar? Vi gör ju poddar, men vad lyssnar du på? Om du skulle tipsa om en podd, ta nu inte liksom den som alla alltid, utan har du någon huspodd?
Ja, jag har... Jag är lite nördig när det kommer till Formel 1 till exempel. Så jag lyssnar ju på några sådana liksom utländska poddar som inte kanske är så mycket att rekommendera här. Men däremot så måste jag ändå få säga Alex och Sigge där, för att jag tycker att det är kul. Mm. Jag lyssnar också på, jag tycker Värvet är bra, men det också, jag jobbar med Kristoffer Triumph.
Som också varit gäst hos oss, Kristoffer. Ja,
som också har varit gäst. Mm. Men det är ju också alltid kul och spännande gäster. Men sen så sen finns det ju en del riktigt roliga. Vad heter han, café som har café? Emil, vad heter den podden nu igen?
Emil Café.
Fördomspodden, den är skitrolig.
Ja, den har jag inte hört, okej. Okay. Mm, bra.
Nej, du ser, då finns det
mycket lite. Podden.
Men nu tycker jag att vi ska gå på våran unga, sköna gäst. Mm. Han är så ung han är så ung så att både du och jag kunde ju vara liksom farfar. Nej, kanske inte riktigt. Men
nu överdriver du, men man kan väl säga att du och jag hade plockat ut vår första lön innan han hade kommit till världen. Så mycket kan vi konstatera, eller hur?
Ja, men så mycket kan vi definitivt konstatera. Ja,
han kan inte ens ha sett våran tv-debut. Nej.
Och han har också dessutom ett otroligt vackert efternamn. Så vi välkomnar in nu Adrian Andersson, grundare till Meitner bland annat. Varmt välkommen!
Stort tack att du får komma hit.
Hur är dagsformen?
Det är bra faktiskt. Ja. Så det är hemma hela dagen, jobbat, varit ute med hunden precis när jag kom hit. Så att jag känner mig laddad.
Ja. Hur trött är du på att hålla på och prata om att du är ung?
Jag är nog för ung för att ha insett igen, tror jag.
Okay.
Jag tror det.
Okay. Så att... ja. För det är ju liksom den här första frågan som jag tänker att du alltid får. Mm. Liksom, att,
hur gammal är du?
Ja, liksom, hur känns det och grejer. Och sådär.
Mm. Ja, men det har ju sina fördelar. Men du möts ju av en hel del... problematik av det också. Det finns en hel del åldersdiskriminering. Mm. Så här, när man jobbar med offentlig sektor som man sitter i nu och såna bitar. Men det är små passiva grejer. Mm. Att man inte har förtroende på samma sätt när man går in, även fast man kanske har kunskapen om det. Mm. Så blir det direkt dömande. Men du har inte riktigt åldern, så du bör inte heller ha kunskapen om det.
Mm.
Så att det är en hel del sånt. Men jag tror när man lär sig hantera det, så har man ett guldkort att spela varje gång.
Mm.
Men jag tror att det gäller att vara först med att säga att man är ung.
Mm.
Och ett exempel kan vara att jag är ung och väldigt naiv, och därför ser jag så otroligt mycket problem här. Men också mycket lösningar, för att jag har följt upp med IT liksom, när vi pratar med kommuner som tycker att det här kanske är lite långt fram och digitalisera sig i de frågorna. Då kan man dra det som en parallell liksom, och säga, men jag är unga, växte upp med hela digitala världen, så därför förstår jag det här.
Mm.
Och då kan man dela sig för den.
Men du, kan vi sätta dig på kartan lite grann, för den, om det är någon som lyssnar och inte har koll på vem du är.
Mm.
Vem är du?
Vem är jag?
Ja.
Nej, men Adrian Andersson, 22 år gammal, bosatt i Solna nu sen några månader tillbaka, men är från Sollentuna annars, norr om Stockholm.
Ja.
Så bor nu med min sambo och en hund. En liten hundvalp som...
En coronahund.
Faktiskt. En coronahund faktiskt. Mm. Han är ett år lite drygt, så det är verkligen en coronahund.
Uh-huh.
Nej, men till vardag så driver jag egentligen företag. Drivit mitt första bolag när jag var 15. Och gjorde första konkursen egentligen när jag var 16.
Uh-huh.
Och därefter började väl resan, om man säger.
Vad var det då då? Vad var det som inte flög?
Det var en... Tanken var kanske bra, men vi skulle på klassresa i Gotland i skolan, och vi började sälja salamikorvar, strumpor och underkläder.
Undra lättsålda salamikorvar som ja, den klassiska annonsen.
Ja, exakt. Och det var saffran och vad det var, kakor och allt där.
Mm.
För att spara in pengar till klassen egentligen. Mm. Och insåg väl direkt att säljer man i Stockholm och knackar dörr, så svarar alla samma sak. Jag köpte av grannskolan, parallellklassen, vad det nu är. Alla säljer samtidigt in på våren och det blir bara tvärstopp.
Mm.
Så jag letar efter alternativ, hittar inget. Så strax därpå la jag en order på mobilladdare från Kina. Och la typ alla mina sparpengar på att beställa mobilladdare. Fick in ett stort lass och trodde jag visste marknadsföring. Jag hade en målgrupp som var hela Sverige. Alla från 18, 16 var det väl, satt till typ 65 män och kvinnor hela Sverige. Och tryckte på play ungefär med alla sparpengar jag hade på Google Ads.
Mm.
Och pengarna forsade ut och ingenting konverterades in.
Mm.
Efter det lärde man sig begreppet med att specificera sin målgrupp lite mer.
Mm.
Så att la lite sparpengar på det, lärde mig lite mer hur Google Ads funkar, marketing. Och sen sa jag väl till mig själv att jag kommer aldrig jobba med digital marknadsföring. Det här gick ingen vidare.
Mm.
Men,
har du hållit det då? Eller?
Ja, jag har faktiskt inte. Nej. Jag är ingen duktig person på marketing, skulle jag säga.
Mm.
Men jag tänker också så här, en annan fördom skulle kunna vara att om man är så ung och lyckas, att man är lite född med en guldsked i mun. Hur är det med dig?
Mm. Jo, men det är absolut, den kommer väl också till och från. Men jag skulle väl, nej, jag skulle inte dra det kortet riktigt. Jag växte upp hela min tid som mellanstadieelev som var rätt tungt mobbad, psykiskt och fysiskt. Så jag var alltid liksom klassens nörd, datanörd, och var alltid den som var utanför med rätt få kompisar och de bitarna. Så att det var snarare när man kom in på den här hela företagsvärlden som det var bara mest skratt och bara, det kommer aldrig funka.
Mm.
Och det var väl det som hände också när det sen gick åt pipsvängen, ettan på gymnasiet. Och man ändå behövde erkänna att jag inte fått in en enda kund på typ 1,5 år i företaget. Så kom ju de här, vad var det vi sa?
Mm.
Och de stämplarna. Och då blev det väl lite så här, antingen så ger vi upp här nu och så får man dränkas över det. Men det var mer här, lite inre revanschlusten. Man var lite naiv och var lite förbannad ungefär och sa att men, jag ska visa det går jag igen.
Mm.
Så då direkt efter det, i samband med att jag la ner firman, så startade jag en ny för att kunna säga att jag har en ny verksamhet. Det var därför den andra lades ner. Det var först på senare år jag vågade säga att det floppade totalt.
Just det, så egentligen så startades inte den nya verksamheten för att jag tänkte säga nu har jag hittat grejen, utan mer för att kunna säga jag har sadlat om.
Japp,
ja,
men den andra gick bättre.
Ja.
Tack och lov. Så att...
ja. Och berätta om den andra då.
Ja, men
är vi på den andra fortfarande? Den andra är den som fortfarande upptar dina dagar.
Inte riktigt längre. Det finns där lite mellansteget.
Mm-hmm.
Jag startade då ettan på gymnasiet, så 16 år gammal, så drog jag igång en IT-konsultfirma med studenter. Vi rekryterade in toppstudenter på universitet och högskolor egentligen och gymnasiet, som vi började konsulta ut och bygga appar, hemsidor och IT-system.
Mm.
Och jobba med mjukvaruprogrammering egentligen. Så körde det hela gymnasietiden och drev igång det bolaget fortfarande kvar. Men jag lämnade operativt nu i våras, vd-roll och sådär. Så att jag har fortfarande ett ägarskap på bolaget, men jobbar inte egentligen aktivt där längre.
Och hur stort är det bolaget? Har de heltidsanställda? Är det
framförallt, vi har delat kontor med andra företag också. Mm. Vi har splittat, men sen jobbar alla egentligen fortfarande studentbasis. Så att vi har väl en 25 studenter cirkus som jobbar. Omsatte förra året 3,5 miljoner och gjorde en, vad kan det vara? 800 7000 i vinst efter skatt ungefär.
Och det är ju kanon. Hur var resan att göra det samtidigt som du gick i skolan? För jag tror att många föräldrar är ju så här, ska man verkligen ske saker vid sidan om? Mm. Och det är ju bra att lära sig, men jag vill ju inte att han missköter studierna för han Nej. Står i källaren och svarvar wakeboards. Liksom. Alltså var...
Ja, men det är en balansgång. Ja. Det är en jättebalansgång.
Hur gick de diskussionerna hemma då?
Ja, men det gick ändå bra med tanke på att min grundskolatid var rätt pissig, om man får säga så. I mellanstadiet så tappade jag all motivation i skolan. Och det gjorde att högstadiet hade katastrofala betyg också. Så det hade väldigt, väldigt dåliga betyg genom skolgången. Sen gymnasiet och ettan och tvåan gymnasiet gick det jättebra. Fick toppbetyg i väldigt många ämnen och vände liksom upp och ner på allting.
Men sånt mamma och pappa sa, men förstår inte det här nu med att sitta på kvällarna och kräng liksom IT-personer. Det finns mm. ett långt liv på det när du kan hålla på
jo, men det var klart
och köpa den, kostym. Är det inte läge nu att
den kom en del.
Fokusera
Absolut.
På spanskan här tills vi är klara?
Mm. Nej, men det var klart. Den kom så fort det var lite dåligt från skolan. Var det så här, men du kanske bör göra det. Men samtidigt fick jag enormt mycket stöd. Och det jag tror mycket av det hade att göra med att jag hade haft det så tufft i skolan. Så att nu för första gången så trivdes jag ändå tillräckligt bra sen jag kunde lägga typ all min vakna tid på företaget. Så att det blev en kombination, men så länge jag klarade betygen så var det fine liksom. Sen ska jag inte ljuga och säga att företag inte kom i vägen med skolan några gånger. Man fick ett samtal av någon kund, då lämnade man klassrummet eller ibland tog telefonsamtalet i klassrummet för att prata med kunden. Så att då blev det nedprioriterat skolan. Så att det blev en prioritet och framförallt sista året av gymnasiet så blev det väldigt mycket prioritering på företaget. För då började det växa. Mm. Från att vara en liten hobbygrej till att börja bli ett bolag.
Men ofta när man startar igång bolag så här så är det ju ofta svårt, särskilt tänker jag, i den typen av bolag. För det är mycket dataprogrammering ändå, liksom mjukvara som är grunden för dina bolag. Men det är ju alltså just det här att man, jag antar att man kan få, liksom att du har fått liksom, investerare som har supportat och sådär. Men liksom, hur har du hunnit få vinster i bolagen än så att säga? Har du liksom, har det hänt? För det tar ju tid liksom, det ska man ju veta. Alla som, vi har pratat mycket om företagande i den här podden och att man brukar säga så här att det tar minst 2 år ändå innan man Absolut. Kan få en lönsamhet. Jag menar, sen kan man springa på rätt grej och man kan ha värsta idén och det kan hända fortare. Men generellt sett så tar det lite tid ändå innan man börjar få lite vinster. Hur har det gått, hur ser det ut för dig då?
Ja, men vi gjorde egentligen första vinsten nu förra året, 2020. Vi hade rätt skakigt år. Corona kom och alla permitterade anställda och sa upp konsulter först man gjorde. Så att vi höll ju på att damma i backen rätt snabbt. Så att jag tror det var 5 månader vi inte sålde någonting egentligen. Och sen dammade det på igen rätt bra i september, för ett år sedan, ganska precis ungefär. Lite drygt, så började ta fart igen. Så att vi stängde året på 3,5 miljoner i omsättning och närmare 1 miljon vinst. För att det var ungefär 800 000. Och det var egentligen då vi gjorde första vinsten i det. Så att då började det liksom komma och då... Det var efter det jag valde att ta ett litet steg tillbaka också och lämna över posten till annan som orkar driva vidare. Då hade jag ändå drivit det i 5 år, även om det var ett hobby i många år. De första, ja, under gymnasietiden, de första 3 åren så var det bara småslantar.
Och när du lämnar över till någon, lämnar du över till en skäggig 42-åring eller till en 14-åring som precis har slutat sälja jultidningar? Så vem rekryterar du?
Vi tog in en kille som precis har tagit en kandidatexamen från universitet. Han har jobbat ett halvår med business development och sådana frågor i kommit till Stockholm. Han är från Helsingborg, flyttade till Stockholm och hade ett jobb då. Sen efter det så sökte han sig till en annan större IT-konsultfirma som samarbetspartner vi jobbar med. Och då kände de att fan, det här är en riktigt bra person. Och just då hade jag lagt ut lite tråd och sagt att vi söker någon ny vd som vill ta över. Annars så hittar vi inte det så kommer vi väl sälja firman. Men då hittade vi honom och så tog vi in Ted som nu blev vd för firman.
Mm. Du har ju också en ball app tycker jag, som man ska hitta elskoten. Alltså vilken sort det än är så ska man kunna hitta samtliga elskotrar. Det är ju väldigt nytt får man säga. Du måste vara väldigt snabbfotade. Det har ju inte funnits så länge ändå. Liksom. Det har ju exploderat de sista 2 åren kanske. Liksom. Mm.
Absolut, och jag tror att den appen du tänker på är inte våran app faktiskt. För att göra det hela lite roligare. Det var just när elskoter-hypen kom. Vi delade kontor då med Voi när de exploderade. Så att vi såg dem gå från... Ja, ett rum till 3 våningar på bara några månader och kände fan, det började liksom smälla här. Och det poppade upp. Ja, men det kom Tearcom, Limecom, Bird kom senare. Det var en hel del företag som poppade upp. Så vi sa det att vi hade lite tråkigt, några konsulter sa vi, men kan inte bara bygga en app för det. Så vi slängde upp en app på några veckor för att egentligen samla alla elskoter där i en app. Så vi förberedde liksom allt, appen blev färdig. Vi skulle ut skicka in några artiklar mot Breakit bland annat och allt annat och bara så här, nu går vi ut med det. Och dagen innan vi skickade iväg på tisdag, måndag är alltid kaos. Och på måndag morgon så kom det ut någon som har gjort exakt samma sak. Mm. Och det här var bara jättesidogift, var kul och vi bara löste ett problem. Men då sa vi att nej, men då lägger vi ner. Så att, vi kom aldrig ut.
Ja, okej. Så det blev aldrig någonting?
Det blev inte det. Så vår scooter finder blev utdominerad av scooters, tror jag det.
Mm.
med Z eller någonting.
Okay.
Ja, men det var en kul grej att prova på. Det var spännande. Det kunde varit någonting, men det fanns ingen affärsmodell överhuvudtaget. Det var inget riktigt sätt att tjäna pengar på det, utan det var bara en kul grej.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du. Jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit.
Ja, då hade jag kunnat visa dig att här... Ja. Här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men nu är du aktuell med någonting så här jättekonstigt, därför att du har varit och hälsat på i tv-världen och där jag och Mattias, och vi vet ju att man gör ju saker på våren, så tar det ett halvår innan det dyker upp och grejer. Och i det här fallet så har ju du varit med i Draknästet.
Ja.
Men själva varmeandet skedde ju typ i, när spelade ni in?
I februari, och det kom nu i slutet av september.
Så februari till september, och man har kunnat se det här avsnittet nu då. Hur har det varit att ett halvår sitta och ha gjort det där och inte kunna prata om det, men ändå prata om det, och liksom, för att man kan ju inte pausa businessen ett halvår bara för att man har gjort en presentation liksom.
Tvärtom, businessen går ju som ett tåget hela tiden, och det händer massa grejer, och särskilt som nytt bolag, som alltså startup, så händer det jättemycket hela tiden. Och då, ja, men det kittlade ju lite ibland. Vi fick med ett par ganska välkända namn, fick med Jakob De Geer bland annat från iSettle, och Jonas Eriksson, fotbollsdomare och sådär liksom, bland annat. Och då känner man så här, men vi vill liksom lyfta det här utåt, men då tar det liksom stopp att vi får inte berätta det. För då är frågan så här, var kommer Jakob de Geer ifrån i så fall? Och det kan vi inte riktigt förklara då. Så att då får man dölja det lite, att de här investerar i bolaget ett tag. Så att det kittlar.
Men nu har ju det här gått i luften då, för de som inte har sett det. Berätta vad det var, vad det var som du gick till Draknästet med och hur det ser ut nu. Det är ju jättekul för de som har missat det. Jag tycker
nu får vi vara en drakan här, så får du göra mikropitchen.
Ja, men så här, lite bakgrund bara innan vi kommer in på det. Det var att jag hade konsultfirma egentligen, och sen efter gymnasietiden så... Men jag satt ju själv i massa... Vi bygger skolsystem egentligen. Vi satt själv i skolsystemet, skolplattformar då. Och jobbade och kände ett extrem frustration. Jag gjorde själv det som elev, upplevde andra klasskompisar som sak och många lärare. Och någon som blev det här startskottet.
Som förälder skulle du bara veta, det är helt vedervärdigt.
Lärde mig det sen, och att föräldrarna har inte så mysigt heller. Så att det var mycket det här, att det fanns ett enorm frustration till IT-systemen. Och sen var det en lärare som kom fram till mig och sa, Adam, ni bygger komplexa IT-system i din konsultfirma. Ni bygger avancerade appar, IT-system och allting. Gå och bygg en skolplattform som funkar. Och man skrattade med sånt här, tyckte jag, men det kommer jag aldrig göra. Nu är jag klar med skolan, nu ska vi gå vidare, nu ska vi jobba som konsult här hela livet. Nej, men ett tag i alla fall. Sen kom Stockholms stads satsning som kostade 1 miljard. Jag kom ut i augusti 2018 och kraschade. Och det var väl någonstans där vi sa att fuck it, nu kör vi. Nu växlar vi upp och nu tar vi an det här arbetet. Så att det var ju Draknästet för att komma tillbaka och dre och pitcha, det var en skolplattform. Och tryckte egentligen upp lite av det här problemet, att det var en väldigt het diskussion. Det var en väldigt bra tidpunkt där i februari att göra det, för att hela januari hade det bombats av dataläckor i Stockholms stad. Det var en massa GDPR, brott och flera befintliga IT-system och såna i skolan. Så det var väldigt hett ämne och väldigt mycket debatt kring det.
Och hur låter pitchen då? Vad är det ni gör för vem? Och liksom, vem är kunden? Vad får man? Vad är det ni gör som gör att ni kan göra det bättre? Och vad är det egentligen för fel? Och vad är det som blir rätt? För det är många som inte är involverade. Nu råkar jag veta skolplattformsbegreppet eftersom jag har en son som är 12 år. Men de flesta är, vad då för någonting? Och liksom...
Nej, men jag tror att så har man det siffermässigt, så 44% av befolkningen har ett skolsystem. Sen är det så intressant, för det är väldigt få av dem som kanske vet om det, för att du inte använder plattformar. Du använder inte systemen. Men ska man definiera begreppen skolplattform eller skolsystem, det är ungefär samma sak då. Men det är där du kan se ditt, om du är förälder kan se ditt barns schema. Elever ser sina uppgifter, lärare planerar sin undervisning. Du har administration, närvaro, hantering och rapportering mot myndigheter. Allt sker liksom i skolsystemet som en central punkt i skolan. Extremt osexigt, men det är liksom centrumet. Så att det vi kunde pitcha egentligen, att vi är i min första Sverige med att presentera, eller först i Norden egentligen, att ta fram en helhetslösning. Där vi slår ihop flera befintliga system med en lösning. Skolor kan idag sitta på en 3-5 olika verksamhetssystem och vi levererar en plattform för att hantera allt där. Och det blir ju en hel del underlättande arbete för processer för lärare. De sitter och kan dubbeldokumentera i 2-3 system och upplever en jättestress kring där. Att de inte får fokusera på sin undervisning, utan det är så otroligt mycket administration. Så att, och det är jättemycket så här forskning som bland annat liksom Lärarförbundet trycker på. Att just nu har det kommit till stadiet att lärare lägger mer tid på administration än vad de lägger på undervisning. Så vår grundprincip är att vi vill ha ett system och sen kunna automatisera och effektivisera en hel del flöden kring det. Så att, vi gick in i Draknästet och startade pitchen egentligen med att säga att välkommen till Sveriges sämsta IT-system. Och sen bara gå in på vad vi gör.
Vad häftigt.
Ja, det är egentligen för att fånga, för att det här är utnämnt tyvärr till att vara de sämsta IT-systemen. Så att när vi går till skolan och säger att vi bygger skolsystem, så blir folk bara en klump i många. Och vi vill inte alls veta vad det handlar om. För att alla har en rätt negativ syn på det här. Och ingen vill blanda sig i den här branschen. Det har inte kommit en ny aktör på 15 års tid innan oss. Så att vi kommer väl in och säger att men vi vill bara få det att funka. Vi vill inte göra något revolutionerande, vi vill inte skapa en helt ny värld av någonting, utan vi ska bara följa de standarder som finns och börja jobba.
Och hur var responsen i Draknästet då? Hur reagerade?
Jo, men det är svårt att läsa av dem. När man går upp där, liksom, det är en enorm, mycket kameror som rör och man får den här liksom, nervositeten som tar över direkt. Och det är extremt svårt att se liksom, så här, okay, vad är reaktionerna? Någonting var att någon hängde inte med på någon siffra, kanske man presenterade lite fort och man tappade dem lite där. Och sen såg de jätteengagerade och taggade ut. Liksom, så att det gick lite upp och ner. Så det var först mot slutet där som man fick liksom, svar, är de intresserade eller inte? Och då sa de det att ja, det är vi. Så att 4 av 5 drakar sa ja direkt att de ville vara med.
Mm. Och hur mycket pengar fick ni in då? Hur mycket pengar sökte ni? Och hur mycket fick ni?
Vi sökte 1 miljon, men fick 2 när vi gick ut därifrån. Så att det var rätt lyckat, får man säga.
Och hur mycket av bolaget fick du ha kvar? Hur mycket...
Vi hade en värdering på 28 miljoner.
Men det är ju superhäftigt. Du måste ju fråga, har nu förstår jag att du inte vill säga något annat för att nu är de partners, men liksom ändå har du fått den backupen eller den hjälpen? För jag tänker ju ofta när man tittar på ett sånt program som Draknästet, och jag har sett både den engelska och den amerikanska och lite olika versioner, men då är det ju också så här att hur blir det egentligen sen när kamerorna slocknar? För det jag kanske söker egentligen kanske pengarna i det här fallet, en eller två miljoner, det är klart att det är super mycket pengar, men det är väl kanske också erfarenheten och den enorma möjligheten det skulle kunna ge ifall de här drakarna går in för det här och använder sina nätverk och använder sitt alltihopa det här. Liksom. Hur har det varit, handen på hjärtat?
Nej, men grundprincipen var väl att det var lite det som var tanken också, man ska ta in den erfarenheten och allt det där. Sen hade vi döljde det lite under tiden, men vi hade redan en befintlig runda på gång, vilket innebar att vi hade redan en 4-5 miljoner klara vid sidan om. Ja, 5 miljoner tror jag var. Som var helt färdigt från andra parter.
Så det egentligen fanns, var det inte pengarna du ville ha?
Vi brydde oss inte om. Det var mer, ja, men mer PR, men också möjligheten liksom att, ja, men det får syna då med de bitarna. Men också att, ja, men kunna få in några namntunga personer. Vi gör en så stor grej som har ett rätt liksom, ja, men det är kontroversiellt, det är politiskt, det är liksom direkt en stämpel på att du är alldeles för ung för att driva såna här grejer. Och så in i avtal med kommuner som är många miljoners kontraktvärde. Och då blir det direkt att vi behöver tunga namn som kan stå bakom.
Så ska man, du kan ju inte säga det, men om jag ska vara lite liksom jobbig då, kan jag säga att du köpte trovärdighet för aktierna. Det är som så här, om de här personerna säger att de tror på mig, då kan de andra slappna av lite när de lyssnar.
Mm. Ja, men jag tror det är väl en ganska bra beskrivning. Och sen var det inte den här dagliga hjälpen, utan vi har ett team som är jättebra, och vi hade det då också. Och vi har liksom haft investerare sedan innan också, vi hade en advisory board, så att vi hade egentligen all den kunskapen vi behövde. Det var mer bara att vi ville kunna få med oss fler namntunga personer som fick hjälp att skala med och växa upp, och såg det framförallt som en väldigt, väldigt kul grej att vara med i. Så att det var ändå ganska skönt att gå in och känna att, för jag vet vissa pratade om lite backstage som sa att får jag inte investera nu så kraschar bolaget. Det är liksom sista minuten. För vår del var det ändå ganska lugnt, för visst att vi får in pengar oavsett, vi kommer att överleva ett bra tag till. Får vi det här som en bonus, och vi har väl livet lite längre liksom. Ja, men det var superkul, så att responsen blev sjukt bra. Framförallt när folk konstaterar själva att, ja, men jag har 4 barn i Stockholms stad, skolplattform som Jakob Dier sa. Självklart är jag intresserad. Och det betyder väldigt mycket att få den här bekräftelsen att, ja, men folk förstår det man gör. Och som du säger, du kan relatera, Charlie, och många andra kan relatera på det sättet. Och det tror jag är väldigt viktigt.
Och Johan var väl, han skrev var väl att han grundade iSettle, som han sen sålde till PayPal för 20 miljarder eller någonting, ja, va? Om jag minns rätt.
Nej, det är ganska bra.
Ja, det är ganska bra. Skithäftigt. Men vad, hur ser du då? Hur är du liksom operativt? Sitter du och knackar kod nu, eller är du ute och säljer? Är det du som ska få Stockholms stad att förstå att de behöver ha Meitner? Hur är din roll? Eller tänker du så här, nej, jag börjar snart med något nytt. Nu får grabbarna fortsätta. Jag erövrar nästa grej snart.
Ja, nej, men det, nu har man verkligen hittat sin, ja, men en riktig bebis. Det var jättekul att vara IT-konsult och bygga upp de bitarna, men det som kittlades lite var att vi hjälpte mycket startups, väldigt mycket startups jobbar med. Men man får inte vara med i resan. Man ser resan kunna gå från lite bolag till bara explodera som bolag. Och vi har jobbat med några sådana bolag, vilket var superkul. Men just att hela tiden stå på lite läktaren och inte få vara med och spela, den var lite retlig. Så att det känns jättekul att liksom vara i den här snabba världen där det händer grejer och driva ett liksom edtech-startup som det klassas som. Så att, nej, men jag har absolut en jättelångsiktig tid framför det här. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra, och inte bara på svenska marknaden. Det finns ett jätteproblem utomlands också. Så att det är planen.
Men finns det ingen oro för det då? Tänk om det går bra då? Alltså många unga
människor... Det är bra.
Ja, men alltså... För bolaget bra, men för dig är det ändå så här, många unga människor som är så här, bind inte upp dig för tidigt, gift dig inte för tidigt, liksom, skaffa inte för mycket fasta kostnader med huset, utan se till att du kan ha möjligheter att välja lite olika, du kan resa, du kan upptäcka världen. Nu sitter ju du redan idag med ett bolag där det är som om du och jag skulle bestämma så här, faktiskt shit, vi åker till Mexiko ett år, ja, då är det folk som förlorar jobbet och vars barn inte längre kan gå på hockey, alltså du har ju mycket ansvar på dina axlar, sen är det team och allt det där, men det skulle sända ett oerhört negativt värde om du säger så här, 1, 2, 3, jag är inte med. Och du är 22 bast. Du nickar, ja, ändå som är... att det här kan inte vara okänt för dig.
Absolut inte.
Du kan inte riktigt hoppa av. Du sitter redan, Volvo Villa är ju ingenting jämfört med hur mycket du nu är uppbunden i. Nu är det här du ska göra. Om du kommer på att, fan, jag drar igång och startar sneakerföretag istället, så blir det problem för många liksom.
Absolut.
Känner du den tyngden?
Jo, men det gör man. Och det man har ju offrat det väldigt mycket. Jag tror det är svårt att förstå vid sidan. Man har offrat extremt mycket när man gör en sån här grej, särskilt i tidig ålder. För just det här, men alla mina polare tar liksom sin kandidat eller master nu för tiden. Jag har inte ett enda högskolepoäng, eller högskolepoäng. Rätt eller fel liksom, men det är ju klart att det kittas lite. Att så här, okej, ni har gått liksom flera år efter gymnasiet nu och blir färdiga. Och sen sitter man så här, men vad jag har gjort under den tiden och bytt bolag. Men det finns ju den här skillnaden att men de är på studentfester. Själv är man inte bjuden för man är inte med på en studentkår och de här bitarna. Missar en del av det livet. Folk åker på festresor som man kanske är mer begränsad till att göra. Och det är många fall man liksom offrar att gå på festen en fredag, lördag kväll för man behöver jobba dagen efter. Och det är ju klart att ibland är det skitjobbigt. Men man hittar den, jag har hittat den här drivkraften, tycker att det jag gör är helt fantastiskt. Jag älskar verkligen det vi jobbar med. Och jag tror att det kan påverka så sjukt mycket folk. Så att, det är klart att det har en, man är ju begränsad. Det är man, men du får ju också en enorm frihet. Jag vet att andra kompisar som sitter på ett jobb där deras jobb, de kommer 9 varje dag, de ska hem 5 och de ska ha exakt samma uppgift varje dag. Och jag vet själv från min studietid i skolan att jag har använt säkert lite ADHD liksom, man vill hela tiden göra grejer. Jag tröttnar på en grej efter en halvtimme. Det är därför jag hela tiden har liksom, ja, men 10 olika små grejer hela tiden. Sen är det nog samma bolag nu för tiden, men det är ändå vid sidan om som man kan jobba parallellt. Så att, och som du frågar Mattias, vad jag jobbar med framförallt, så det är egentligen mer säljbitarna. Jag har bara startat IT-bolag, men jag kan inte knäcka kod. Jag har aldrig kunnat. Så att jag är inspirerad, fascinerad väldigt mycket av de som gör det. Men själva bara sköter mer sälj, gillar att träffa människor och nätverka runt. Och då är det lätt att på något sätt kombinera olika saker. Du träffar människor, du pratar, du ringer, du mejlar, du, ja, och projektleder, du gör lite allt möjligt. Och då får jag rätt frihet i rollen som gör att jag orkar på ett annat sätt och har kul hela vägen.
Mm. Men då har du lite kommuner att besöka kan man säga. För det är väl kommunerna som du vill ska bli dina kunder då helt enkelt.
Absolut, kommuner och även friskolor är väl också, då är det privata aktörer. Det är B2B, så det är en blandning, ja, mellan B2B men också då, alltså företag och företagsförsäljning. Men också då, ja, men offentlig sektor och börja med offentlig upphandling och sånt här tungt.
Efter valet kommer vi förstatliga skolan tror jag, så då får du en kund istället.
Exakt, då är det lite jobbigare. Då har vi ett större projekt framför oss.
Ja.
Och när har ni Stockholms stad då? Jag har ju själv haft barn som har gått där och tyckt att alltså, så uselt system som verkligen inte funkar, som slutade med att jag inte loggade in liksom, på den där skolplattformen längre. Men när har ni Stockholms stad? Eller vad är drömmen? Liksom? När har ni tagit stora marknadsandelar? Vad är planen liksom?
Ja, men det tar ju, att driva bolag tar ju liksom tid. Du jobbar ju liksom långsiktigt med det om man sätter en 5-årsplan ungefär. Eller du sätter en 10-årsplan och vill leverera på 3. Det är ungefär så man börjar räkna på det. Och försöker liksom skala, och därför tar du in riskkapital och investerar för att kunna accelerera så pass fort. Och det, så vi håller på att ta in pengar just nu också i samband med det här, så att det växer hela tiden. Men jag tror att Stockholms stad specifikt, de är låsta i sitt avtal tyvärr ett bra tag till. Så att det vill nog ganska mycket till att de själva vill liksom, ja men svälja den fulla grodan och säga att vi gjorde fel och vi behöver tänka om. De har lagt över 1 miljard redan, och att göra det liksom, ja men det är svårt för dem. Det är mycket prestige. Så jag tror att det kommer dröja väldigt lång tid innan det faktiskt släpps det inom projektet.
Jag har hävdat att en av de värsta sakerna för stat och kommun och landsting som förstör absolut mest pengaslöseri, mest folkfrakt och myndighetsproblem är lagen om offentlig upphandling och den otroligt låga upphandlingskompetensen som verkar finnas på andra sidan. Jag tycker det verkar som att var och varenda dag ser jag helt horribla avtal och sammanhang som är tecknade där man har köpt för billigast peng och sen är det ingen som ens levererar det de ska för de vet att det tar för lång tid att skapa igen. Yeah. Alltså det verkar ju vara en mardrömsvärld. Man pratar om vinster i välfärden, tycker jag verkar vara det lilla problemet jämfört med förluster i jättemaskinen tack vare den här lagen som förstås är till för att vi inte ska ha massa såg upp politik och fula grejer, men som verkar göra systemet helt har havererat. Vad säger du? Kan du göra det utan att hamna i politiska konflikter här? Liksom, hur är det för dig som sitter här och ska ändå sälja en som jag får hoppas då, en riktigt bra produkt till några som är verkligen stort behov, och sen så sitter det någon jätteklump här i mitten som gör att de sitter fast med skitavtal rätt utsagt liksom.
Och det, ja, men det är ju det som är största svårigheten. B2B och de friskolor är mycket lättare. Då är det så här, men är de missnöjda, då letar de vidare. Sen har problemet funnits att det inte finns alternativ hittills. Men där får vi ett jättestort intresse ganska snabbt att visa att det finns alternativ nu. Och då är de ofta villiga att kolla på det snabbare. Kommuner som du säger, ja, men de kan vara låsta i liksom 3-5, men i många, många fall 10-årsavtal. Jag tror det längsta avtal jag har sett med en kommun satt i, det var 25-årskontrakt av ett IT-system. Alltså, då var de väl halvvägs igenom, men ta 15 år tillbaka. Vi hade ingen smartphone.
Ett avtal man inte kan säga upp, hur illa dålig produkten än är och hur dåligt den utvecklas.
Det är ju helt otroligt.
Händer. Hur går det till att en vuxen människa skriver på ett sånt avtal och tänker så här, ja men det här blir nog bra, det här köper vi. Det är ju verkligen...
Vill du att det är ett svar?
Min tes är att det verkar inte som om det finns en kurs ordentligt som att de människorna som är anställda att signa med avtalen på riktigt gör ett bra jobb med vad de beställer och vad de köper och vad de avtalar. Mm.
Jag skulle säga att det finns två problematiker. Liksom. Det ena är att kommuner så har de ju upphandlare, allting en eller flera i en avdelning. Och de upphandlarna upphandlar ju allt. Från toapapper, pennor, vägar och liksom byggarbeten av nya hus till skolsystem. Så de har inte förståelsen för det de köper in. De har bara förståelsen för att upphandla och skriva upphandlingar.
Men om man kunde det då, om man åtminstone kan upphandling, kan man väl inte skriva ett 25-årsavtal utan möjlighet att hoppa ur? Det verkar ju som att det första mötet på den där grundkursen det för upphandlare.
Och det som är följdeffekten är ju att 25 år är väldigt radikalt i något enstaka fall. Liksom. Men det är ju ofta en femårsavtal eller något, det är bara snitt mellan 3 och 7. Men det som framförallt innebär ju det här att det är jobbigt att göra arbetet. De gör med ett upphandlat skolsystem, det tar många månader. Vi kan se att de som kommer ut nu har ungefär 700 skallkrav. Alltså 700 krav vi som leverantörer måste leva upp till. Flera som är kanske helt absurda. Och varför de inte bara kan säga att vi vill ha typ det bästa systemet. Att de gör det överspecifikt, vilket gör det bara stökigt. Och det har ofta med att göra att det finns så mycket aktörer som bluffar. Det är extremt många av dem konkurrenter eller vänner på marknaden som... lägger bluffkort. De säger vi klarar det här. Av 700 punkter så kanske de klarar 600. Och sen kryssar de för de 100 andra. Och sen kommer man i slutförhandlingarna. Man är inne och testar systemet och då kanske kommunerna inser att men det här, ni håller ju inte det ni lovar. Det här är brottsligt. Och då säger de, då får vi väl kanske backa undan. Det blir bråk, sen får vi backa undan då. Då har ni lagt ett halvår och 9 månader på att göra arbetet. Så får ni börja om. Och då har det kostat kommunen massa pengar. Och då blir den här övervägningsfrågan, har det kostat för mycket att göra arbetet med att det är billigare att gå vidare med en halvdan leverantör än att börja göra om. Och det är väl där det blir liksom ett grundproblem. Då försöker man vara överspecifik med grejer, vilket bara krånglar till det och folk begränsar massa grejer och referenskrav hit och dit. Och de geggar ihop det för mycket. Men delvis att de som upphandlar systemen själva inte har teknisk kompetensen av det, absolut. Men då tar de hjälp av varandra med den här. Det är liksom en ond cirkel. Det är liksom lite fel från början och tyvärr beror mycket på det att dåliga leverantörer. Och inte bara inom skolsystemet utan många andra fall också. Som försöker lura för att vinna stora avtal.
Ja, det här gör mig jätteupprörd. Jag tycker att det finns otroligt mycket pengar som försvinner. Och jag är ju en människa som utgår från att folk gör sitt bästa. Så jag utgår från att de här människorna som sitter i de här upphandlingarna verkligen gör sitt bästa. Men det är någonting i det stödet de får. Mm. Eller det sättet vi sätter upp det som sätter upp det för att misslyckas. För tittar man i resultaten så ser det ju horribelt ut om och om igen. Man tittar på sjukhus som byggs för hur mycket pengar som helst. Och man tittar, hur kunde det här gå till? För det ser ut så här att det får kosta lite vad det kostar. Eller... jag vet någon som skulle leverera datorer och de hade kommit en leveransplan som betydde att den här företaget skulle leverera fler datorer än man tillverkade på 10 år. Och det var bara och då är de så här, nej men vi kan ju inte leverera. Ja men det står ju här. Ja men det står också ingen påföljd om vi inte levererar. Så att ni får väl vänta tills vi har grejer då. Liksom.
Och det är där, då måste ju kommunerna medvetet göra det jättesvårt för alla med bluffföretag att komma in. Men det är också det att det blir jättesvårt för nya bolag. Så att kommer vi in som nya aktör på marknaden, så pratar vi med kommun, säger de, vi har en upphandling här på gång. Jättebra, vi kollar på den. Så står det att ni måste ha 2 kommuner av samma storlek. Då börjar man fundera, men varför det? Mm. Hur ska vi få de 2 första? För om alla kommuner säger, det behöver 2 kommuner innan av minst samma storlek som oss. Då är det väldigt svårt att få de 2 första. Ja, det är väl det hela tiden man bråkar med. Liksom. Och nu har vi hittat lite metoder för att börja komma in på det här liksom, på lite annat sidospår. Men det är extremt problematiskt här att folk, och mycket är väl leverantören fel på grund och botten som har pågått under väldigt många år tid inom alla branscher, men man måste vara överspecifik och det måste göra så krångligt som möjligt för att kunna köpa in, för att de är rädda att få bluffföretag. Men det gör väl också att många av dem med stora namn kan vinna avtal fast de egentligen inte är något vidare. Och det gör ju att det blir så nära, men om det är sjukvård eller IT-system eller vad det är, så vinner ett bolag som har en lång historia. Vi har funnits i 50 år, vi har byggt IT-system med 30 år i kommuner. Ja, men då är väl det lite trovärdigare. Sen att systemet är något vidare blir väl lite så, men de har funnits länge. Och det är väl där att då skriver man upphandling utifrån det systemet som man kommer in. Så det är väldigt begränsat och svårt för nya parter att komma in om man är nystartad leverantör. Så där får man vara lite finurlig och leta lite.
Ja.
Det ska bli väldigt spännande att följa er resa och din resa framförallt. Jag tror ju, även om det är jättekul att du hittar din bebis, så jag är övertygad om att du kommer driva den på ett tryggt och bra sätt i många år framöver. Men jag hör ju också och ser att du kommer ha, man ska nog följa Adrian Andersson, tror jag. Det kommer hända mycket i ditt liv. Och du, jag är så imponerad av att höra dig snacka så moget. Och återigen, jag vet att du är trött på att höra att du är ung. Men nu är du ju faktiskt jävligt ung. Så att det är imponerande. Och man blir så här, man blir alldeles varm att höra på liksom, ditt driv och på det sättet som ni har gjort. Mm. Det är superfascinerande.
Kul att höra.
Ja, roligt. Det får faktiskt vara slutpunkten för idag, Adrian. Mm. Känns det okej för dig, eller?
Jättebra.
Hoppas ni som har lyssnat tycker att det är okej också. Jag fattar att ni vill ha mer, men vi måste gå vidare också, vet du. Det kommer mer nästa vecka.
Precis, och vill man gå in och titta lite på vad Adrian gör så kan man titta på meitner.se. Alltså M-E-I-T-N-E-R. Det framgår inte så mycket på hemsidan, men dock, man kan ju ändå få en bra bild och varför bolaget heter som det gör och sådär. Så att, ja, det ska bli jättespännande att följa och all lycka till med era system, för det behövs ju verkligen, det kan nog många skriva under på.
Mm, stort tack.
Toppen!
Härligt, det var det.
Vi hörs om en vecka!
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.